Världshistoriens största demokratiska val sparkar nu igång i Indien. När nästan 1 miljard indier ska rösta fram ett nytt parlament i vallokaler som är utspridda i allt från Himalayas bergstoppar till Delhis slumområden, så är de praktiska utmaningarna uppenbara. Men hur stora politiska utmaningar står Indien inför? Håller premiärminister Narendra Modi och hans hindupopulism på att få ett förstart grepp om makten i världens största demokrati? Kring det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Henrik Chetan Aspengren, Indien-expert vid Utrikespolitiska institutet i Sverige. Hej på dig och välkommen hit igen.
Hej, tack. Vad kul att vara med.
Du har säkert med ögonen nu följande 6 veckor starkt riktade mot det indiska valet, för nästan 1 miljard röstberättigade indier ska ta sig till, vad jag har förstått, till cirka 1 miljon vallokaler runt om i landet, och vi talar om vallokaler som ligger på så konstiga ställen att man kanske måste ta fram sig med allt från bil, båt till tåg och kamel. Jag menar, det säger sig självt att det är svårt att genomföra ett så här enormt val, men vilka är de största praktiska utmaningarna?
Nej, men det är precis som du säger. Indien är ju ett vidsträckt land och ibland är geografin lite komplicerad. Bergsområden, ökenområden och ganska glest befolkade områden. Och som du också nämner, större, väldigt tätbefolkade områden. Så att det är klart att det finns stora utmaningar rent geografiskt och också hur landet ser ut. Sen så finns det ju på vissa håll lite bristande infrastruktur som gör det svårt att komma fram till de här vallokalerna, särskilt i bergsområdena eller i de stora ökenområdena. Så att här finns det ju utmaningar. Men sen så ett par ytterligare frågor som jag kan vara intressant i sammanhanget är ju också att det finns ju omkring 2600 partier registrerade.
Just det.
Och alla de här partierna ska ju också ha sina symboler, för det finns ju fortfarande en del indier som varken kan läsa eller skriva. Så här finns det också lite frågor omkring symbolernas utformning så att de inte blir för lika varandra och så.
Ja, precis. Det är kanske inte någonting man genast tänker på, men som har en stor praktisk betydelse förstås.
Ja, men det har det. Och en sista fråga är ju också den här frågan om elektroniska valurner. Det har också varit en diskussion i Indien hur säkra de är.
Nu, Indien kallas för världens största demokrati, men kan vi nu lita på att det här valet går helt rätt till, eller finns det en överhängande risk för valfusk?
Val pågår nästan jämnt i Indien kan man säga. Det finns val på lokal nivå, på delstatsnivå, och nu då vart 50 år så är det då val på nationell nivå. Så det finns en väldigt stor, väloljad, upparbetad apparat kring val i Indien. Och historiskt sett så har val i Indien varit betecknat som fria och rättvisa, och jag ser ingen skillnad den här gången. Men såklart, det är ju som du säger, det är närmare 1 miljard röstberättigade. Det är ungefär 18 miljoner förstagångsväljare. Det finns ju risk för lokal påverkan, men på ett generellt plan så ser jag ingen risk för att det här valet inte ska gå rättvist till.
Hur är det då med indierna? Är de bra på att gå till valurnorna? Röstar de gärna?
Ja, men det gör de faktiskt. Valdeltagandet är ofta väldigt högt, och vad vi har sett under senare val som är intressant är högre valdeltagande från kvinnor till exempel än vad vi har sett tidigare. Och det ligger runt 69-70% valdeltagande, så det är högt.
Det som jag nu tänkte fråga här, att jag menar, som vi var inne på, Indien är ett stort land och det är sedan indelat i olika regioner, men finns det på något sätt sådana här vågmästardelstater i Indien som i USA, som är ett annat stort land som ordnar enorma val?
Ja, kanske inte riktigt vågmästare på det sättet som i USA, men jag skulle säga att det finns ju delstater som är viktigare än andra. Och det har framförallt att göra med hur många platser varje delstat levererar till det nationella parlamentet. Och det är oftast då styrt av hur stora delstaterna är och folkrika delstaterna är. Så den viktigaste delstaten är den som heter Uttar Pradesh, som har en befolkning på över 200 miljoner. Och det är den delstat som på ett sätt då levererar flest parlamentsplatser till det indiska underhuset i Delhi.
Mm. Mycket av omvärldens fokus har just legat på något sätt på den här praktiska biten. Men om vi nu flyttar fokus till den politiska biten, vilka är de största valfrågorna som kan bli mest avgörande för valresultatet helt enkelt?
Det är intressant med det här valet i jämförelse med tidigare val. Det har faktiskt inte utkristalliserat sig så jättetydliga konfliktlinjer och tydliga sakfrågor. Egentligen är den största frågan premiärminister Modis politiska persona och hans politiska gärning. Det är liksom där omkring som den största valfrågan består. Det är klart att frågor omkring prisökningar, frågor omkring arbetslöshet eller jobbskapande och den ekonomiska utvecklingen, de frågorna finns. Men den liksom överordnade frågan har på något sätt blivit Modis popularitet och hans politiska gärning.
Som du konstaterar, mycket fokus i det här valet ligger just på Narendra Modi, premiärministern, som beskrivs som en exceptionell indisk ledare. Han använder sin enkla bakgrund som son till en teförsäljare för att nå ut med sin hindunationalism till de stora massorna. Han har redan suttit som premiärminister i 2 5-årsperioder och enligt vissa han kanske den populäraste stormaktsledaren i världen. Hur stor är på något sätt personkulten kring Modi?
Man kan väl säga så här att Modi intar en alldeles särskild position just nu i det indiska politiska landskapet. Och det egentligen kan närmast jämföras med Indiens första premiärminister Jawaharlal Nehru som ledde Indien för kongresspartiets räkning under en del av den första delen efter självständigheten. Båda har liksom satt ett djupt avtryck i den indiska politiken och också en samhällsomvandling under respektive period. Så det är någon sorts landsfaderställning som Modi har idag.
Hur skulle du då beskriva den politik som Modi och hans parti driver? I vilken riktning har han fört Indien under sin tid vid makten?
Ja, men dels är det ett stort fokus på Indiens ekonomiska utveckling och ekonomiska tillväxt. Han har en mer marknadsorienterad politik än vad Nehru hade till exempel under 50- och 60-talet. Så en mer marknadsinriktad politik, men samtidigt också en mer, ska vi säga, nationalistisk, kulturkonservativ inriktning, kanske lite mer identitetspolitisk inriktning. Han kom ju från en bred hinduisk social rörelse som har liksom sin bakgrund i det sena 1800-talet, tidigare 1900-talet och idéer omkring den hinduiska gruppens liksom särställning i Indien, som liksom är Indien som hinduismens hemland och hinduer som den största folkgruppen. Och därmed ett lite mer komplicerat syn på andra, till exempel religiösa minoriteter. Så att en sorts kulturkonservativ och identitetspolitisk liksom ideologi, men samtidigt en marknadsinriktad ekonomisk politik. Men det här ligger också en sorts inställning om att Indien också ska ha en större roll i världspolitiken, så att det finns också den här typen av internationell politisk karaktär till hans politiska projekt.
Mina tankar går ju här lite till Trump. Kan man liksom jämföra honom med Trump? Kan man säga att han är en uttalad liksom högerpopulist?
Nej, jag skulle nog inte göra den jämförelsen egentligen. Alltså, Trump är ju mer av en, vad ska vi säga, gubben i lådan. Modi är ju egentligen ganska djupt förankrad i en historiskt politisk tradition och också en samhällsorganisation som har funnits i Indien sedan slutet av 1800-talet. Han har liksom inte kommit in från sidan och tagit över ett parti, utan han är formad av den här rörelsen. Sen så har de kanske lite liknande syn på till exempel internationell handelspolitik och sätta liksom sitt land i centrum där. Och kanske också liknande syn på att det finns någon sorts exceptional hos den egna nationen. Mm-hmm. Men i övrigt så tycker jag att de skiljer sig ganska ordentligt.
Mm, ja. Ett hur starkt grepp har då Modi och hans hindunationalistiska parti över politiska makten i Indien idag?
Jo, men just nu så har de ett väldigt starkt grepp, och framförallt handlar det ju om Modi själv. Modi är på något sätt större och mer populär i sitt parti, BJP. Så att många röstar på Modi snarare än röstar på partiet han företräder. Det är något vi ska komma ihåg här. Men de har ett väldigt starkt grepp över politiken idag på nationell nivå. Som det ser ut nu så finns det inför det här valet som nu drar igång idag så finns det liksom ingen politisk opposition som egentligen är en tillräckligt stark motståndare för att hota BJP och Modi vid makten.
Just det, så det finns liksom inte en klar beställning på ett politiskt alternativ i Indien just nu?
Nej, det gör inte riktigt det idag. Kongresspartiet som var den stora nationella utmanaren, eller statsbärande partiet under flera decennier ska jag säga, och idag är den stora nationella oppositionspartiet, har ganska stora problem. Så många väljare känner att nej, men det finns helt enkelt inget alternativ att rösta på idag.
Så det ser ut att bli en promenadseger för Modi?
Ja, men man vet aldrig. Men det mesta pekar på att det blir BJP och det blir Modi.
Mm. Det är 76 år sedan Indien slet sig loss från det brittiska kungaväldets grepp och blev självständigt. Och många menar att det är lite av ett mirakel att ett så här stort samhälle med så stora utmaningar håller ihop i alla dessa år. Men hur skulle du beskriva det, liksom, den indiska demokratin och dess tillstånd idag?
Men precis som du säger, att när Indien blev självständigt 47 så hade man ju exceptionellt dåliga förutsättningar för att upprätthålla en fungerande demokrati. Då pratar jag om de ekonomiska faktorerna och läs- och skrivkunnighet och barnadödlighet och den typen av frågor. Medellivslängden var ju bara strax över 30 år 1947 för indier. Och läs- och skrivkunnigheten var väldigt låg. Så att ekonomiska och sociala förutsättningar var dåliga helt enkelt. Och många hade ju en väldigt pessimistisk syn på den indiska demokratin vid den tidpunkten. Och långt fram egentligen, 70-80-talet, så var omvärldens syn på Indien ganska pessimistisk. Men Indien har trots allt överlevt som en demokrati. Och det har aldrig varit någon militärkupp, aldrig något militärstyre, aldrig i närheten av det heller. Så att det är på ett sätt ett demokratiskt experiment, men också en riktig framgångssaga när det gäller det.
Grundlagen säger ju fortfarande att Indien är en sekulär republik, men hur stor är religionens roll i politiken idag?
Men det här är en intressant fråga, därför att sekularism och sekularitet i Indien är inte riktigt på samma sätt som vi beskriver det i Sverige, med en väldigt, väldigt tydlig gränsdragning mellan stat och samhällets religiositet. Utan snarare kan man nog se det som ett sätt att införliva eller omfamna olika religioner, en mångfald av religioner i det offentliga. Så det har alltid funnits liksom ett religiöst, andligt, vad ska vi säga, inte inflytande över själva politiken som sån, men en närvaro av det religiösa i det offentliga ändå. Mm. Så därför är det inte helt främmande att man nu har liksom en allt tydligare koppling mellan religion och politik. Men kritiken är ju ändå ganska stor, även inom Indien, bland andra som då inte röstar för BJP, på att den här kopplingen mellan religion och politik kanske har tagit ett ytterligare steg nu än tidigare.
Och är det just på grund av Modi?
Ja, men den rörelsen han kommer ifrån har ju alltid haft en ganska nära koppling mellan det religiösa och det politiska. Så att Modi har fört in en ytterligare dimension på religiositetens närvaro i politiken.
Mm. Modi har ju ändå lyckats, som vi var lite inne också på, få fart på Indiens ekonomi och har gett Indien en större, ska vi säga, internationell roll. Indien har bland annat passerat sin förra kolonialmakt Storbritannien och blivit världens femsta största ekonomi. Men hur ser framtiden nu ut för den indiska demokratin om till exempel Modi nu får ett allt starkare grepp om makten och lyckas sitta kvar i 5 år till?
Ja, Modis betoning under de här 10 åren hittills och nu under de kommande 5 åren också då med största sannolikhet har varit på effektivt ledarskap, men också då högre grad av kontroll och styrning. En tendens är en ökad centralisering i beslutsfattandet.
Men börjar den här maktkoncentrationen bli ett demokratiskt problem?
På sikt kan det ju bli det, om vi rör oss i en allt för auktoritär riktning. Men Indien är en demokrati, som vi har pratat om, så är valprocessen fortfarande rättvis och fri. Men det finns också tendenser av ett allt för centraliserat beslutsfattande som skulle kunna ställa till problem längre fram.
Henrik Chetan Aspengren, stort tack för den här analysen.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Jonna Nupponen är producent och Staffan Sundqvist köpte tekniken. Skaffa dig ett eget Yle-konto, favoritmarkera oss på arenan och fortsätt lyssna på oss.